I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag Kristoffer Gullin. Vad himla trevligt.
Hallå, hallå Peter.
Hur har din vecka varit?
Den har varit fin har den. Det har inte hänt så mycket elbilsmässigt. Jag har åkt min egen bil för en gångs skull. Lagt lite mil på den. Men annars så, man ska inte klaga. Själv då? I så sätt att du är ute och åker en stor SUV nu.
Jag kör Audi e-tron, Q8 e-tron heter de ju numera, 55, och vilken bäst det är, var som att komma hem igen. Jag älskar den bilen och det är årets elbil 2023.
Sann, det är så alltså. Jag är inte helt hundra på att jag håller med. Men...
Nej, ser jag.
Vi har inte kört den jättemycket.
Nej, har du kört den?
Jag har kört den när jag var i Åre. Så hade Audi något event där man kunde köra längs en bana och då var det med Q8.
Ja, vad härligt. Var det en SQ8? Vet du,
ja.
Torque Vectoring. Ja, shit, det är klart att de körde den på bana. Men det här är inte en podd vi ska prata om just den bilen alls faktiskt. Den är inte färdig recenserad, men just nu så är den en favorit hos Peter Esse. Men det kan ju vara så att Audi är min Tesla, om du förstår vad jag menar. Alltså jag är inte alltid vid 100% sunda vätskor när det kommer till dessa bilar. Vem vet om det kan vara så. Jag är inte säkert att jag skulle klara det lackmustestet. Men det kan också bero på att jag gillar en viss typ av bilar. Också då naturligtvis gärna bekväma sådana. Vi har fått in lite lyssnarfeedback. Och det ska faktiskt sägas det att, hur ska jag uttrycka det här? Jag kan fått vissa signaler ifrån visst håll. Om att jag kanske inte var tillräckligt tydlig i när jag pratar om Q4:ans egna system då. Det vill säga vi pratade mycket om Audi Q4:ans relation till övriga MEB-bilar. Och om det var så att jag var otydlig i det faktum att systemet är helt och hållet Audis egna. Så det är inget skal på, man säger, Volkswagens ID-system då, alltså infotainmentsystem och så vidare. Så var det nog så, och det beror nog på att jag inte var helt säker på hur det där låg till, med tanke på att den är lite annorlunda än Audis egna system. Men här stryks det då under att det där är deras egna, och jag kan nog tycka att Audi-systemet i Q4 är det mest tydliga och det som har minst steg då att göra saker. Så det var ju bra att det poängterades då. Sen har vi fått ett brev ifrån David. David kan vi säga. Det var lite osäkert så här. Folk använder sin signatur och så. Kanske inte vill att vi outa deras efternamn och så. Men när ni mejlar oss får ni säga det i så fall. Men David L här skriver: tack för gott arbete med guiden och podden om elbilsvärlden. Det är guiden, det är du det ju, guiden om elbil.
Det får jag nog ta ansvar för. Ja.
Och han får ta ansvar. Och han skriver: jag har en kommentar till senaste poddavsnittet om stöd för 800 volt tekniken på snabbladdare. För nog är det som så att de flesta nyare snabbladdare från till exempel ABB, Alphatronic, Delta och Tritium har multivoltage, det vill säga kan stödja mellan 200 och 920-1000 volt i spänningsnivå. Laddströmmen kan då minskad med ökad spänningsnivå och därmed överförings- och laddförlust i kablage och bil. Konverteringen mellan legacy 500 volt snabbladdare och 800 volt fordon kan ju vara problematisk, som ni nämner i podden. Jag har skickat till och med lite produktblad här. Problemet med de här laddarna är väl framförallt att det är inte alltid de man hamnar på. Det skulle vara hypercharge i så fall.
Det jag tänker är att vi kanske var lite otydliga när vi pratade om det, just att det finns ju faktiskt andra laddare som har stöd för den här höga volten som vi ändå pratar om, upp till 1000 volt. Men då är det ju just för att man ska sänka laddförlusten och sådana saker, så att man inte spiller utanför, så att säga. Det kan jag också tycka att vi kanske var lite otydliga med. Det är ju inte bara Ionity som har stöd för den här höga spänningen. Men som du säger också, det är ju inte alltid man hamnar på dem, och det är ju inte alltid de har stöd för hög spänning och hög ström.
Det är Kenpower är ju roliga, de som vi intervjuade för några avsnitt sedan. Och de är ju väldigt så här, i och med att de är så grafiska då, hela den här satelliterna består ju bara av en stor skärm egentligen. Och jag måste också säga att den går ju att läsa även när det är väldigt ljust ute, till skillnad mot typ alla andra har tänkt på det. Du vet, när vi ska filma av Ionity-skärmar.
Nej, det är liksom helt omöjligt. Jag står där med pekar på kameran och bara, jag hoppas att det syns.
Ja, visst. För det, jag får ju alltid byta till det här traditionella, vad kallas det, man tittar genom ögat, eller så, man tittar väl alltid på ögat. Men alltså, skärmen på kameran går inte att läsa av då, utan jag får titta igenom den här sökan då istället.
Ja, du har ju det på din kamera.
Ja, precis, jag har ju det. Och det, då liksom, och så ser man där, och så får man ställa in fokusområdet lite på dammet som är, man ser då på skärmen, snarare än att man ser vad som står då. Otroligt jobbigt i när det är så solen skiner. Att filma solen skiner får gärna skina av andra anledningar. Men Kenpower har väldigt tydliga och bra ljusstärkskärmar. Och där är också sådär på deras 800 volts satelliter då, eller hela faderuttan, hela systemet, så står det liksom längst upp till höger. Vänster menar jag är ju 800 volt med stora bokstäver. Då är man väldigt stolt över det.
Ja, så men då blir det ju också väldigt tydligt. Det tycker jag Kenpower har gjort väldigt bra. Jag klagar ju ofta på att saker och ting inte står på laddarna och det. Men Kenpower visar ju verkligen så mycket som möjligt på den där lilla skärmen som de har.
Det gör de. Det gör de absolut. Vi har fått en, inte så mycket feedback, utan en fråga då, sista här nu, om förmånsbeskattning. Hej och tack för underhållande podd. Tack själv Andreas för detta. Uppskattar när ni genomlyser ett ämne som, och skulle gärna se att ni tar en genomgång hur dagens regler för förmånsbil, snedstreck tjänstebil fungerar om man vill ha en elbil. Jag får inte riktigt ihop kalkylen med 7,5 prisbasbelopp, och det är klart, och det är högre priser på elbilar, mycket riktigt. Min tolkning är att allt över 7,5 prisbasbelopp, vilket 2023 blir knappt 400 000, antingen inte godkänns av arbetsgivaren eller straffas med lyxtillägg. Samtidigt kostar en lätt elbil uppemot det dubbla. Ja, so we. I vilket fall som helst, det finns ju även en myt, snedstreck sanning, som säger att många nya bilar och sättet som nationen förnyar sin bilflotta är genom företagsleasing, som sedan efter 3-4 år säljs och köps av privatpersoner i nästa led. Men om man inte kan få ut elbilar via leasing så stryps detta flöde, som jag ser det. Med vänliga hälsningar Andreas. Ja, 7,5 prisbasbelopp är ju lite jobbigt om man ska få in en elbil under den. Men det är ju faktiskt så att 7,5 prisbasbelopp är helt irrelevant sedan den 30 juni 2022. Och allt ändrades. Förut så baserades förmånsvärdet på elbilar på vad motsvarande fossildriven bil kostade. Numera så är det då en fast nedräkning på 350 000. Det gäller för övrigt även vätgasbilar. Plug-in-hybrider får en nedräkning på 140 000. gasbilar får bara 100. Däremot får inte värdet sättas ner mer än 50% i något fall. Damn it, Renault Zoe. Den går, får nog inte en fast nedräkning på 350 000 den.
Jag rekommenderar ingen att köpa nya Zoe heller, för att den har noll poäng i Euro NCAP. Det finns så många andra bättre bilar.
Allting ändrades ju här. Och de här 7,5 prisbasbeloppet, den sattes av företag för att, som Andreas säger, ovanför det här så var det lite liksom tillägg och sånt. Om en bil var dyrare så fanns det finns lyxtillägg då, kallade man det. Det var ju kul alltså, för att jag menar, ja, det var ju alltså 400 000 igen då. Men allting sånt försvann då. Så det kom en nedräkning. Och är det helt enkelt så att man har som företag 7,5 prisbasbelopp som gräns, då är det enkommet de interna rutinerna på bolaget. Och mer moderna rutiner eller mer moderna bolag, de brukar helt enkelt säga vad en bil får kosta per månad, helt enkelt. Och så får man helt försöka förhandla ner sig till den. För det är alltså totalkostnaden per månad som är intressanta ju. Allting annat är gamla traditioner.
Okej, men då var det lite otydligt här med nedsättningen bara. När gällde den? Var det månadskostnad eller var det fast pris?
Det finns två saker att ta hänsyn till. Det ena är, vad kostar bilen företaget? Så säg att vi köper en bil för 1 miljon, bara för det enklast att räkna. Då så ska ju den finansieras via någon form av leasingavtal, och då får företaget en månadskostnad på den här bilen. Och sen så lite skatt också. Men det är inte stor skatt på elbilar. Och där kan man ju säga att ja, men vi, på det här företaget så får ni bara köpa en bil som kostar 5 000 kronor i månaden eller 10 000 kronor i månaden. Beroende på vad man har för rutiner. Det finns liksom inget externt som påverkar det. Så oavsett då vad man har därför gräns där, så i Skatteverkets ögon så har bilen en kostnad. 1 miljon i detta fallet. Och köper du en fossilbil för 1 miljon, då säger Skatteverket, ja men Gullin, du har ett värde här på 1 miljon riksdaler. Och det ska du förmånsbeskattas för. Och då lägger man till värdet då av den här bilen, så under de månaderna du har den, på din lön. Och sen drar man skatt på det. Så man lägger på ett fiktivt värde då på din lön. Och så drar man skatt. Men om du då istället köper en elbil, då minskar det fiktiva värdet från 1 miljon ner till 650 000 istället. Och om du lägger på ett fiktivt värde som bara är 650 000 delat då de månaderna du har bilen, så är det lägre än om du köper en fossilbil för 1 miljon. Och därmed så får du betala mindre skatt. Förr i tiden så var det då att man räknade då att om du hade en bil som hade över 7,5 prisbasbelopp, då ansågs du äga en lyxbil, och därför så fick du då betala mer skatt då, skattillägg, eller tillägg. Och därför så satte också många företaget det som ett tak då. Men egentligen har de ingenting med varandra att göra. Det ena är skattemässigt och det andra är vad det kostar företaget. Där behöver Andreas prata lite med sin arbetsgivare och modernisera saker och ting. Har du lyckats beställa din Volvo EX90 ännu, Kristoffer?
Alltså, hur mycket jag än skulle vilja, så har jag konstaterat att det finns ju för många sittplatser i den bilen. Jag ser ju fram emot juni här nu, när en lite mindre EX30 ska visas upp.
Ja, och det gör ju säkerligen Volvo också. Jag var ju lite kritisk till, kanske inte så mycket Volvo förra veckan, utan snarare hur vi i media rapporterade den enorma framgången som EX90-försäljningen var. Men man har ju inte levererat några, och det i sin tur kan ju då ha vissa konsekvenser. Delvis då i alla fall har med det att göra att man inte har levererat en väldigt populär bil. För Volvo personvagnar vasslar cirka 1300 personer i Sverige. Och det är ju säkert då fokus på Västra Götaland. Och det är ju väldigt tråkigt, i alla fall för de som är de som kommer att ingå i det vasslet, så att säga. Men också lite hur, men någonstans är det ju ett misslyckande för Volvo att man inte kan leverera bilar som säljs, för att man inte riktigt fått ihop elbilsrulliansen riktigt ännu. Det ska ju sägas att även med de kommande framgångsrika elbilarna, eller kanske tack vare dessa så kommer ju Volvo att fortsätta behöva säga upp väldigt många människor. I detta fallet så handlar det om tjänstemän och kvinnor som jobbar inom allting annat än bilbyggarbranschen. Det handlar ju om kostnadsoptimeringen naturligtvis. Men framöver, så allt eftersom transformeringen fortsätter, så kommer vi ju få kombinerade nyheter om hur bra det går för Volvos elbilsförsäljning, samtidigt som man får göra många förändringar av kompetensen internt. Det vill säga att man helt enkelt sparkar ut gamla oljemotoringenjörer och in med elektroingenjörer istället, eller vad man kallar det.
Det här är ju en omställning som inte bara Volvo kommer behöva göra, utan alla biltillverkare kommer behöva göra den här omställningen. Att det blir större rubriker för Volvo är ju för att det är en så stor del av Sverige liksom. Mm. Jag tror det här var närmare 6% av de anställda som jobbar för Volvo Cars i Sverige, och det är ju ändå en betydande del som bara försvinner.
Man undrar ju alltid lite, vad är det de har gjort på dagarna? Alltså vad är det som gör att man lyckas
yxa
6% av tjänster, personerna? Men som du säger, herregud, det här är ingenting jämfört med fighterna som sker i Tyskland nu. Hur man någonstans vet var de tyska biltillverkarna måste gå och faktiskt gör. Jag menar, Volkswagen, fantastisk. Vi ska ta upp vissa mindre fantastiska grejer snart om den här MEB-plattformen. Men ändå hur den har påverkat ändå bredvid Tesla, så är det ju Volkswagen och Tesla som har påverkat, jag tror, europeisk elbilsförsäljning mest. Men samtidigt är det ju mycket interna bråk där, just för att, och högsta chefer har fått gå, just för att man har varit lite för tydlig med att elbilar är framtiden. Och det gillar ju inte alla fack där, motoringenjörerna. nej. Och där är ju också så att i Tyskland så är ju facken är ju väldigt starka, särskilt inom bilvärlden, och kanske också ska vara. Och man är ju med och äger bolagen också. Alltså facken äger ju, är med och äger i alla fall Volkswagen. Och jag tror att alla vet vad det måste vara på väg. Men samtidigt så är det ju fackens existensberättigande att skydda sina nuvarande medlemmar. Så det är ju jättekomplicerade förhandlingar och vägar att gå allt eftersom. Och där rör det ju sig om så många människor. Och också det faktumet att prata Tyskland, så är det inte riktigt lika självklart vad saker och ting är på väg. För där gillar man sina stora motorer. Det gör man. En annan biltillverkare som är så nära på att få ut sina elbilar, det är ju Fisker.
Ja, precis. De har ju, det är väl nu i början på maj här som de första bilarna ska börja levereras. Äntligen. Det har varit mycket snack om Fisker. Och såg bilen på E-Car Expo, blev inte jätteimponerad. Men jag har inte kört den, så att vi får väl se. Men de har ju också konstaterat nu att det här med batteribyte är ju kanske inte en så dum idé, och har partnerat upp med företaget Ample som har den här batteribytartekniken. Så från och med 2024 ska alla Fisker Ocean kunna byta ut batteriet i Ample-stationer så att säga, och därmed kunna slippa att laddas. Det här är ju en teknik som Nio har redan idag, och som jag ska helt ärligt säga att jag är ju väldigt mycket för den här typen av batteribyte egentligen. Jag bara tycker att tekniken kommer alldeles för sent in i utvecklingen. Skulle ha varit här för 5 år sedan, så tror jag att det hade blivit slagit mer. Men jag tycker själva konceptet i sig är jättehäftigt, och jag tycker det är kul att fler går på det tåget. Jag tycker att det är otroligt tråkigt att man har olika tekniker, så att vi hamnar i exakt samma sak som det har blivit med laddstationerna och sådana saker, att ja, men du kan åka och ladda där men inte där och så vidare. Just för laddstolpar så har det ju blivit en standard här nu till slut. Men
ska det där fungera, så är det ju helt orimligt.
Ja, nej. Det kommer ju inte funka överhuvudtaget. Det kommer ju kosta för mycket pengar.
Kommer här till Mantrop. Vad var det då? Ah, men där är Nio, där är Volvo. Ah, då får du köra dit liksom.
Precis. Ska vi ha 15 bås uppradade här? Vilken passar min bil? Det kommer ju liksom aldrig att funka. Så jag tycker det är jättetråkigt så. Men, och Nio har ju varit öppna med att de kan dela med sig av sin teknik till andra tillverkare. Sen antar jag att det tillkommer kostnader och sådana saker där. Och att sitta i båten hos en annan tillverkare med teknik, det är kanske inte alla jätteintresserade av. Så jag förstår ju att fiskare kanske väljer ett annat ställe att göra det på. Men
du, en sak jag tänkte på, vad tror du att byta batteri? Hur många minuter?
Typ fem, okay, strax under.
Okay. Ja, men jag tänkte så här, det tar en kvart att ladda en bil kanske nu. Särskilt i framtiden.
Om månen och solen och Jupiter står i rätt, liksom, om man gör regndansen först.
Ja, det där tycker jag att det var schysst att säga faktiskt. Det är ju
de flesta av mina laddstopp är betydligt längre än en kvart.
Okej, men ja, just det, alla kör ju inte Audi e-tron, så jag glömde ju det. Men om vi tar, nej, jag hörde det själv. om man tar en viss framtid då.
Absolut,
jag har märkt det tror jag med på. När jag kört de här igen då, MEB-bilarna liksom mycket nu. Och det är ju helt annorlunda laddkurvor och man får ju upp mot 20 minuter i alla fall. Men jag tänker så här, 5 minuter, för det kommer ju aldrig stå mer än typ en terminal på varje ställe på Nio.
Nej.
Och laddstationerna nu, även om folk står mellan en kvart 20 minuter och ibland längre, så det matas ju på bilar där hela tiden och det är ju rätt många liksom. Det är 40 stycken Tesla-laddare i Mantorp. Tänk dig liksom om 40 stycken bilar skulle komma in samtidigt för att behöva byta batteri. Handlar det inte väldigt mycket om batteribyte? Det handlar väldigt mycket mer kanske om att förändra körbehovet. Alltså du åker och byter batteri när du ska köra mycket längre. Och så skaffar du ett större batteri där den resan.
Alltså det är just det konceptet som jag tycker är helt fantastiskt och skulle vilja se. Tyvärr så är det ju ingenting som Fisker nu har pratat om. Det är ingenting som Nio är särskilt intresserade av att prata om. Och jag tycker att 75 kWh som är deras minsta batteri är lite för stort för den typen i så fall. Mm. Så jag har sagt, liksom, tänk dig ett 35-40 kWh batteri. Du åker liksom 2-3 mil om dagen och sen så kommer du hem och pluggar i laddaren. Du behöver inte mer än 35 kWh när du rullar runt i stan och sådär. Och sen så, nej men nu ska vi åka till Sälen, vi ska åka skidor en hel vecka, vi behöver åka långt. Åk till batteribytarstationen, smäll in 150 kWh, du får en räckvidd på 700 km och så bara tuta och köra. Ja,
dit måste vi.
Det är ju det drömkonceptet när det kommer till batteribyten för mig. Men där är vi ju inte.
Nej, där är vi ju inte.
Jag tror inte att vi någonsin kommer komma dit heller för att alla är så... Mm. Och det är ju delvis vårt fel också som YouTubers för just elbilar kanske. Men alla är så fokuserade på just att man ska komma så långt som möjligt. Och då funkar det inte med 35 kWh batteri.
Nej, där är vi ju. Det är ju moment 22. Men jag tror mycket på det. Och om inget annat, bara för att kunna byta batteri. För att det där börjar bli lite gammalt det man har. Istället för att... Så det var CarUp som... De reparerade ett par battericeller ju.
Ja, jag såg det.
Bara de kollar på fakturan. Bara, oh shit. Tur att man slipper göra det själv.
Den ja, var, verkligen.
Den var hög. Och vi länkar till den artikeln i beskrivningen här.
Något annat jag kan se bara avslutningsvis här då. Är ju om, för mig som inte kan ladda hemma än. I alla fall. Att, och så har man pendlar jag till Stockholm. Att jag bara kunna svänga in på en batteribytarstation varannan dag eller någonting. Byta batteri och sen åka hem. Så har jag tankat på 5 minuter. Det är också ett koncept som är väldigt häftigt i min värld. Versus att som nu när jag behöver åka till en snabbladdarstation eller någonting sånt. Betala massa pengar och stå där och vänta i 30-40 minuter. För att min Mustang laddar inte på 20 minuter. Det är ju någonting man hade sluppit med batteribytetekniken. Men som sagt, jag tror att den är alldeles för omogen, alldeles för sent.
Ja, vi får väl hoppas på en intressant framtid. Det skulle lösa många bekymmer, både kort och långsiktigt. Det hade ju till och med kunnat varit att du kunde stoppa i de här batterierna i huset och sådana saker. Alltså det finns ju, vi måste samarbeta runt batteri i framtiden, så kommer det nog vara. Oavsett, Tesla således i slutet av snabbisan här innan vi går in på de lite mer tunga ämnena. Så man har nu från Teslas håll svarat Konsumentverket om frågan varför priserna som visas på första sidan inte inkluderar den obligatoriska pappers-exercise-avgiften, destinations- och dokumentavgiften på 9200 kronor. Man hade till den 2 maj på sig att svara, och det gjorde man. Och svaret är att vi lyssnar på vad ni säger och ska ändra detta så snabbt vi kan, helt enkelt. Slutet gott, allting gott. Man kommer ju naturligtvis att höja priset med motsvarande då, ska sägas. Vissa så jag misstolkade det som att de skulle inkludera det i, så att säga, priset som visas. Och det, ja, inkludera, men det kommer nödsakligen sägas, sluta med att priset höjs samtidigt också då.
Det är jättebra att Tesla nu kommer sluta gömma det där priset, eller gömma, men att man visar liksom hela priskostnaden på en gång. Det jag tänker är liksom, hur kommer, vi har ju tidigare pratat om EasyPark till exempel, som tar ut en serviceavgift när man har laddat i deras app eller någonting. Hur fungerar det då? För att det är ju också en kostnad som tillkommer efteråt som jag inte ser.
Ja, vi har ju pratat om EasyPark, och vi har pratat med EasyPark om dess otydlighet när det kommer till priser på laddning. Om vi pausar den samtalet lite och fokuserar på att parkera bilen bara, så är de betydligt mer tydligare där. För då får du valet när du tecknar, ska vi kalla det ett abonnemang, eller vad säger man? När du skapar ett konto, ja precis. Ja. Så får du 2 eller 3 val. Och vi kan väl börja med valet i Malmö, Solna, Norrköping, Kungälv och Sollentuna. Då får du nämligen möjlighet att använda EasyPark kostnadsfritt utan några utgifter alls. Och så länge du bara använder det i Malmö, Solna, Norrköping, Kungälv eller Sollentuna. Alltså du får inget paket för alla de städerna, utan 5 städer blir det. Utan du får liksom hålla dig till ditt lokala alternativ här då. Skulle du vilja då sen använda EasyPark någon annanstans för att parkera, då så får du valet att antingen betala 59 kronor i månaden, och då betalar du då inga extra kostnader. Men om du istället väljer att jag vill inte ha någon månadskostnad, då så får du då betala 15% av parkeringskostnaden, dock minst 4,95 kronor per startad parkering då. Så där är de ju tydliga. Däremot när det kommer till laddning då, och då måste du ha ett abonnemang, då måste du ha ett konto hos dem där du då har valt antingen small eller large. Men det som är enormt otydligt där, det är då hur vidare då, om vi säger standard, hur vidare de här 15% är inkluderade i priset som visas då när du ska sätta igång laddaren, eller om det tillkommer. Det beror på nämligen vilket avtal de har med laddoperatören. Och det där har jag försökt få svar från dem. Vi intervjuar dem och de hänvisar bara till att det är inte bra. Men det är liksom, vi har olika avtal med olika laddoperatörer och vi kan inte påverka det då. Men det där är en otydlighet som stör mig faktiskt oerhört mycket.
Ja, för det var mer just frågan om otydlighet som jag tänkte på. Just nu när Tesla liksom blev hårt ansatt för otydlighet.
Vi får väl se helt enkelt. Frågan har ju inte ställts till Konsumentverket. Och
de kanske inte använder EasyPark där heller.
Nej, men vet vi hur det kan sluta då. Som sagt då, för Teslas del. Och det finns ingen som förlorar på detta. Och de var Tesla, de har ju inga som helst problem med det. De bara ber om lite ursäkt att de behöver utveckla resurser då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Större bekymmer, det är ju om bilen kör iväg sig själv.
Ja, det skulle nog många anse i en feature. Om bilen körde av sig själv. Ja, men det kanske inte är den situationen du tänker på.
Nej, för att just nu, bland annat på min YouTube-kanal, så kan man se film om hur en person kör ut sin Skoda Enyaq iV och sen stannar, går in i garaget, ska stänga garageporten och sen kör den iväg själv rakt in i inte en mur utan en vägg och sen stannar då. Och det ser riktigt otäckt ut. Man tänker om någon hade stått där eller ett barn hade varit där eller någonting så. Och det hela började med att ägaren då postade i Facebookgrupp. Och jag läser utantill. Vissa av er kanske har uppmärksammat en servicekampanj i bilen idag. En servicekampanj som uppmanar er att parkera försiktigt. Det är alltså i Skoda Enyaq-bilarna så har det kommit upp en ruta i skärmen. Här för i torsdags då om att man ska se till att parkera säkert och hur man gör det. Och då skriver han vidare. I slutet av november körde jag ut min bil från garaget. Gick ur för att stänga porten och när jag kom ut märkte jag att bilen inte stod där jag lämnade den. Första tanken var att bilen rullat iväg frihjulat. Men tack och lov så hade jag kameror igång. Hemma som fångade händelseförloppet. Jag lämnar bilen som vanligt. Dörren är öppen. Ingen är bältad. Ingen sitter i stolen. Ingen rör varken ratt eller pedaler. Auto hold är aktiverat. Ingen alls sitter i bilen faktiskt, tack och lov. De flesta dagar hade jag haft min 2-åriga dotter i baksätet, men inte denna dag. Vad videon visar skrämmer mig. Bilen står kvar när jag lämnar den. Man kör sedan själv iväg och kör in i huset med rejäl kraft. Sen fortsatte han då och är inte helt nöjd med kommunikationen med Skoda. Men oavsett det så har de tagit reparationen där på så kallad goodwill. Ett begrepp som jag totalt avskyr. Antingen ut konsumenträttsligt perspektiv så ska man ta reparationen eller så ska man inte ta reparationen. Goodwill insinuerar lite att ja, egentligen är det ditt fel. Men det här vill vi inte ha så mycket bråk om. Så vi tar den. Men ja, försök inte prata så mycket om det här sen kanske. Eller vad man nu ska kalla det. Alltså det vill säga man är nog inte så säker på att man skulle vinna i ett sånt här fall då mot Allmänna reklamationsnämnden. Men det är ju en annan samtal. Vad som, det här samtalet ska handla om hur i hela friden kunde detta hända. Och Kristoffer Gullin. Hur, när du kör en bil som saknar startknapp gör ju inte dessa bilar. Men vi behöver inte använda dem. För när vi sätter oss i en Skoda Enyaq, ID4, Audi Q4, Volvo C40, Volvo XC40. Så sätter vi oss i bilen, lägger in drive och kör iväg ju.
Så är det.
Mm. Och hur gör vi när vi avslutar då körningen?
När jag hade en XC40 så hoppade jag bara ur bilen.
Inga tryckningar, parkeringsknappar, ingenting.
Nej, jag tryckte aldrig in P för att det behövdes ju liksom inte. Bilen stod stilla eftersom jag hade one pedal driving där bilen går hela vägen ner till noll. Så gasar inte jag, så kör inte bilen. Så då var det ju jätteenkelt att bara hoppa ur.
Ja, precis.
Så jobbade jag.
Även om du hade drive i, så att säga.
Ja. När jag har testkört andra bilar som har den här funktionen så brukar jag oftast använda P, för att nu för tiden är det som vana. Det är så få bilar som har ett bra och riktigt enpedalsläge som fungerar på det viset. Så att då får man ju använda P. Eller startknappen.
Just. Enpedalsläge är ju att du har sån hård motorbroms egentligen, så du regenererar energi tillbaka till batteriet från bromsarna där. Så att enpedalsläge låter ju väldigt enpedaligt, så att säga.
Men det är ju det. Och det är ju motorn som tar tillvara på gas, den. Ja, precis. Motorn tar ju tillvara på den energi, bromsenergi.
På de här, du behöver inte köra enpedalsläge på de här bilarna dock för att det ska fungera så, utan om du så att säga bromsar med bromsen ner till noll och sen så lyfter bromsen, så håller bilen sig på plats. Det är det som kallas auto hold då. Det vill säga att du inte som om du hade haft ettans växel i en manuellt växlad bil och sen släpper bromsen, så kör ju den framåt då. Det är ju så manuellt växlade bilar fungerar. Och även generellt sett, om du har helt enkelt har en bil utan auto hold och du är i drive, så kommer bilen köra framåt sakta om du inte bromsar den själv. Och mycket riktigt så är det ju så här då som Escureniac fungerar, att du kan helt enkelt stanna och sen gå ut, och då så när du lyfter på lilla rumpestutsen ifrån sätet så inaktiveras bilen och parkeringsläget sätts i och bilen inaktiveras, så du stänger dörren och går hem liksom. Och det var ju precis detta han gjorde här nu för typ 300 gången, vem vet hur många gånger han har gjort detta. Man märker verkligen vilken rutin han har. Kör ut från garaget, hoppar ur bilen, den stänger av sig, stänger garagedörren och sen går tillbaka till bilen. Och i detta fallet så funkar det då inte detta. Och varför ska vi då försöka reda ut? Det här är ju bra om ni har kollat på de här filmerna. För det som vi kan se nämligen är att, och jag vet inte om detta är svaret på frågan, det kan ju vara ett systemfel i bilen, att den helt enkelt inte fattade att ingen satt i sätet. Men vi ser nämligen att däcken rör lite på sig hela tiden. Alltså det kan vara något form, för det är lite halt, det slirar lite. Och sen ser man då att när den kör iväg så trycker den sig igenom, ingen stor, men en liten, alltså det har byggts upp lite snö framför däcket då. Så vad som har hänt här är väl egentligen då att autohold inte har slagit till riktigt. Det går lite för snabbt. Den är inte 100% stillastående, även om det ser ut där. Och liksom den procenten gånger det här fallerar, det händer här och nu då, och den kör in i en vägg. Så tror jag det har gått till. Vi har kontaktat Volkswagen och Skoda i detta då. Volkswagen Group som huvudbolag och då även utvecklare av den här plattformen som Skoda delar. Och Skoda själv naturligtvis, och har bett om hur de ser på det här. Vi har fått svar att de kollar och återkommer. Men nu har vi liksom fördröjt den här inspelningen och den här podden så länge, så vi var tvungna att köra ut nu här nu. Men vi får väl återkomma deras svar nästa avsnitt då. Men det som man nu gör då, det är att skicka ut det här meddelandet att du ska för en säker parkering helt enkelt stanna. Du ska trycka P, parkering. Du ska stäcka bilen med tändningsknappen, står det. Och sen ska du gå ur då, alltså som den gamla goda tiden. Och här så uppfattar jag att det finns en liten diskrepans mellan förväntningar. För vad jag erfar baserat på många jag har pratat med då, många, men tillräckligt många för att förstå att det finns en, så att säga, en struktur i detta. Så när säljarna går igenom bilen, säljer in dem eller vid leverans, så förklarar man just det, att ja, men du kan bara stanna och gå ut, för den släcker sig själv. Och det är då motsägelse till vad sen, för att det man gör från Skolas håll är att man att man hänvisar då till manualen. Och där står det då liksom, tryck P för att stanna bilen då. Men man kan inte ta fram en process som innebär en sak i praktiken. Prata sen om den. Och sen när sak och ting skiter sig, då hänvisa till att det står någonting annat i manualen. Jag uppfattar detta som en problematisk företeelse. Sen när vi kan då läsa i den här gruppen här, det är över 100 kommentarer nu, 108 stycken, att det är fler som har varit med om detta. Det har kört sin bilar i parkeringshus, eller att säga in i parkeringshus har det kört sin bil i väggar. Folk har precis fått stopp på bilen innan den kör in i någonting annat. Varför bilen inte stannar innan den kör in i väggen, det är ju nästa fråga. För det finns ju säkerhetsfunktioner som gör att man inte liksom, bilar ska, ens om man sitter bakom ratten och gasar, så ska ju den bromsa liksom. De har ju ibland varit med om när man har kört in lite för snabbt mot en parkering man känner till väl och bilen bara nej för helskotta stanna liksom. Men här var det en väldigt sned vinkel och så vi vet ju inte vad som hade hänt om det faktiskt hade stått en människa där eller ett barn. Den kanske hade stannat då istället själv. Men här är det nog viktigt att reda ut. Och jag har också funderat lite på det här med kommande innehåll. Hur autonoma, hur mycket vi kan lita på bilarna. För i nästan alla företeelse som är lite så här steget i självkörande bilar, så fallerar ju bilarna så fort det är lite komplicerat. Vi har automatiska avbländningsfunktioner som bländar lastbilschaufförer på motorvägarna. Vi har avläsning av hastigheter igen, Volkswagen-koncernen, men det är inte bara dem som helt plötsligt så bromsar bilen in på motorväg för att den antingen får för sig att den har läst av en skylt eller har läst av en skylt fast på en annan väg. Gamla ouppdaterade GPS-informationer till exempel kan också påverka. Och så har vi det här då liksom att bilen, jag menar det är oundvikligen så att bilen kör iväg när ingen sitter i sätet. En bil som har en förmåga att känna när bilen, om det sitter någon i förarsätet, kör iväg där ingen sitter i förarsätet. Alltså även om inte den här autohol-funktionen har funkat och den processen, så borde det vara en röd jädra varning på att bilen rör på sig där ingen sitter i bilen. Så bilar generellt sett, det är vår farligaste transportmedel. När 11 september hände i USA så var det ju fruktansvärda människoöden och så många människor som omkom. Men det var fler som omkom i trafikolyckor för den ökade användningen av bilar på långdistans i USA. För folk vågade inte flyga än vad som omkom i 11 september-attackerna. Bilar är ju livsfarliga. Och på flyg så är det liksom, herregud, hur lång tid tog det inte innan vi fick använda, liksom sitta och lyssna på musik med våra egna telefoner där. Så det var ju bara nyss vi faktiskt fick införa flight mode. För innan dess var vi tvungna att stänga av elektronik. Alltså man är för så försiktig när det kommer till flygplan. Men när det kommer till bilar, då så är vi ju betatestade allihopa. Det är ju inte bara Tesla som är detta, utan det är liksom, det slängs ut funktioner som funkar ibland, det funkar inte. Och ofta så får man lägga till sen, ja men tänk på att det liksom funkar bara i vissa vägavsnitt och så vidare. Herregud, det är en bil som kör 120, den väger 2 ton och vi betatestar dessa varje dag. Det, mina vänner, finner jag problematiskt.
Om jag nu ska vara lite djävulens advokat och lite bitter gubbe och kanske allting sånt här. Vi har förare bakom ratten som är ansvariga över bilen när de går i 120-150 eller vilken hastighet det nu är. Det finns betatest, jag tycker att det är dåligt att kalla det för betatest, för det insinuerar att bilen ska kunna köra själv. Och det kan den ju inte. Det är vi som förare som ska köra bilen. I just det här fallet, när han inte ens sitter i bilen, blir det ju extremt svårt att köra den. Och
utmaningar.
Det är en utmaning. Och det kan mycket väl vara så att AutoHold misslyckades och lägga sig i, och att det är absolut ett fel i Skodas mjukvara som gör att bilarna rullar framåt på det viset. Men om du kliver ur bilen utan att ens kolla att AutoHold har lagt i, utan att lägga i P, har du inte något form av eget ansvar där också, kan jag tycka. Bilarnas system idag är absolut inte gjorda för att de ska kunna köra själva, även om de många gånger kan göra det på fina vägar när det är fint väder ute. Men jag tycker att vi som förare har blivit alldeles för slappa, vi har blivit alldeles för lata, vi räknar med att allting bara funkar och sen när det inte gör det, då skyller vi på biltillverkaren.
Lärdomen i detta är ju det du säger, att vi har ett eget ansvar och vi måste säkerställa naturligtvis att dessa metallmonster som väger flera ton inte förflyttar sig själva i onödan. Jag kanske är onödigt hård. Jag skulle säga att du spelar djävulens advokat väldigt bra i fallen med till exempel tvärbromsning på motorvägen och det är en lastbil bakom som kör in i gumpen. Det ansvaret man skulle gjort som förare där, det är ju att stänga av den funktionen det första man gjorde när man fick bilen. Men det där är ju en...
Absolut, vissa grejer blir ju svåra. Jag har själv varit med om till exempel Tesla, eller Nio också för den delen, när de spökbromsar som det kallas, helt utan förvarning så bromsar bilen på motorväg. Det har vi ju sett liksom olyckor som har skett på YouTube på grund av det. Jag har tack och lov inte varit med om någonting sånt, men jag har ju som sagt varit med om att bilen bromsar helt utan anledning. Och det är ju svårt innan man själv har hunnit reagera och innan den bilen bakom har hunnit reagera. Det är klart att det är svårt. Men många gånger så är det ändå liksom ganska enkelt att lösa de här problemen när det kommer till förarsystem och styrsystem och hjälpsystem och allt möjligt. Det kommer alltid finnas situationer som är oundvikliga.
Vi ber att få återkomma till ansvarsfördelningar i kommande avsnitt. Vi ska prata om autonoma bilar och hur vidare vi kommer få självkörande bilar framöver och sådana saker. Men vi ska gå vidare och prata om någonting annat som kan vara lite krångligt här. Nämligen, hur vill vi egentligen ladda våra elbilar? En riktigt snabbis här kan jag säga. För det är väl helt enkelt så att vi vill kunna ladda våra bilar med ström naturligtvis då. Men hur vi betalar alltid med betalkort vill vi kunna.
Jag vill att möjligheten alltid ska finnas, om jag säger så.
Exakt, möjligheten ja. Precis.
Det är inte alltid jag vill betala med betalkort kanske, men jag tycker absolut att möjligheten alltid ska finnas. Många har ju blivit bättre på det. OKQ8 är ju jätteduktiga på att sätta upp betalkortterminaler och inte någon dum QR-kod som man sen slår sig på axeln över och berättar hur duktig man är för att man nu kan ta betalt via kort. Kollar på väldigt många laddoperatörer, inklusive M-Sverige som var jättestolta över den lösningen. Det har ju faktiskt skett problem där fejkade QR-koder har satts upp och sen så har pengarna gått till något helt annat konto än just laddoperatören. När det finns skärmar på de här laddarna så borde ju QR-koden visas där, för då är det där problemet löst sen.
Hela den här diskussionen uppstod då från när vi satt och pratade och jag gjorde ju det här med Ellie då. Jag tycker liksom att finns det inte Ellie när jag har gått liksom med i det här laddabonnemanget, så finns man inte i Ellie så missar man ju mina pengar. Så är det ju oftast då. Och jag blir så förvånad då att till exempel jag har för mig att OKQ8 faktiskt fanns med då i Ellie, eller WeCharge heter det ju på Volkswagen språk, Audi Charging på Audi språk och så vidare, Skoda Powerpass, och vem som helst kan teckna Ellie. 165 kronor i månaden, så laddar ni för 3,30 på Ionity och 4,95 kronor per kilowattimme då på resten. Och jag hade planerat, det var så spännande, jag hade planerat att ladda på, använda detta på Julian Utten där då, gjorde en video om då man satt upp 2 150 kW laddare där, vet, stanna där, äta gott liksom, det, du vet, det är inte laddtid, det är premiumtid. Och de fanns inte i Ellie, de fanns inte i Easy Park heller, utan det var bara QR-kod. Och är det lite så här, hur får de någon el såld överhuvudtaget, är ju min fråga, med tanke på att man hittar ju inte dem, för man använder ju den här appen också för att hitta dem, utan då var det bara QR-kod och scanna. Dessutom stod det 50 kW på där också, jättekonstigt, men i Charge Finder står det 150. Det andra är ju då att tänk om Circle K och OKQ8 fanns med i det här laddabonnemanget, då hade vi ju inte haft några problem liksom. För då hade det ju varit, det hade ju varit laddade precis överallt med bara ett kort. Så jag var och frågade då Circle K, som inte har kort också. För det är lite så här, okej, okay, du laddar med Ellie, men om det inte kan ladda med Ellie, ja, men då kan jag bara blippa kortet som på OKQ8. Men om Circle K som har ett ganska aggressivt utrullningsschema, så kan man då inte det. Så jag frågade dem helt enkelt, hej, kommer Circle K-laddarna börja fungera med Ellie? Och då säger då deras presskontakt, tack för att du hör av dig till oss. Tack själv Erika, trevligt som vanligt. Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra vårt erbjudande för våra erbjudskunder där ett samarbete med Ellie kan vara ett intressant alternativ. Och Kristoffer heter du, Kristoffer Gullin, vet du vad jag lärde mig när jag växte upp och jag frågade mina föräldrar om någonting? När de sa kanske, då blev det alltid jag. Jag tog detta som ett kanske.
Okay.
Ni hörde det först i elbilsveckan. Kanske ni får Circle K hos Ellie.
Jag kan nästan känna att du är lite för snäll mot Ellie. Jag menar, alla är inte jätteintresserade av att sitta och betala 165 kronor i månaden för att de åker på semester en till två gånger om året. Det är då framförallt kortbetalningen ska finnas.
Du kan ju ha Ellie utan att månadskostnad.
Ja, men då är det ju dyrare än att använda Circle K's app.
Det är det väl inte, va? Det är väl typ samma. Circle K är ju snordyra liksom.
6,49 eller vad tar de? 6,99.
Ja, det är något sånt.
Är det snordyrt alltså?
Ja, men jämfört med... Ja, det är det väl. Det är väl
nu kommer kanske bittra gubben igen. Ja, men jag kan känna att om man sitter... Ja, men jag upplever att du är lite för positiv till precis allt.
Typ precis allt. Ja, det är positivt.
Nej, men alltså, jag känner att om man... laddar sin elbil hemma för ett par ören eller under kronan eller 1,50 10-11 månader om året, då har man råd att betala 6,99 när man åker på sin 100 mils bilsemester.
Du får ju ändå inte betala med kort. Det är ju det. Du behöver ju ändå den här Circle K-appen ju, eller mer. Samarbetar ja. De ju. Det ska sägas att Ellie, för 75 kronor i månaden så får du ladda för 5,15 på DC i Ionity.
Men då har du ju fortfarande bundit upp dig i 12 månader.
Ja, fast det är ju varför, en laddning typ.
Varför inte bara ta Tesla 129 kronor och så... Ja,
det är ju dyrt typ så. Då kommer du upp i typ 6 spänn ändå. Då, plus att du betalar morgon. Vi pratar ju inte det ena eller det andra här. Vi pratar ju lite om att...
Fast det är lite det jag upplever. För att din utgångspunkt verkar vara att alla ska köra Ellie och alla ska använda det privata företaget Ellie här liksom. Och vad de sätter för priser sen, det när de väl är ensamma om hela den här lösningen, det är ju väldigt... Eller är det så att laddoperatörerna ska sätta upp en kortterminal så att de kan erbjuda det till oss som kommer en, två gånger. De ska också vara med Ellie och ta dela kakan med Volkswagen och hela den koncernen.
Ja.
Och sen så ska de också utveckla sin egen app.
Nej.
Så att det blir liksom väldigt många olika plattformar här.
Det är ju det de inte ska göra. De ska ju gå med i, eller alltså det som är bäst för mig som konsument eller alla konsumenter, det är ju att de är med i de roaming-samarbeten som finns. Alltså det är Ellie, Easy Park till exempel och vad det nu kan vara, plugsurfing. Sen kort. Vad vi vill slippa är ju QR-koder och egna appar, är det inte det?
Ja, QR-koder framförallt. Egna appar kan jag se som fördelaktigt. Om man tar mer till exempel, de sätter ju ofta upp laddstolpar i stora parkeringsgarage och sådana saker. Då förstår jag att de vill ha sin lösning där, precis som vi har med Parkster, Easy Park, vi har Mobile Park eller vad de heter. Det finns ju massa olika parkeringsappar. Jag ser fortfarande fördelen med att man kan vara kund hos flera. Men att alla ska joina ett roaming-nätverk, att precis alla ska kunna erbjuda kortbetalning men ingen app, den tror jag kommer bli svår.
Jag föredrar ju QR-kod framför app så fall så många gånger. Ställa sig där och liksom, ja men typ man är utomlands och bara, ja men det finns en app här som jag ska hitta och den är bara på tyska liksom. Men då skannar jag ju hellre en QR-kod och hoppas på att pengarna kommer rätt liksom.
Eller så kommer du till en laddstolpe som du känner igen, ett laddnätverk. Och där behöver du igen fylla i dina kortuppgifter för att Det är ju en helt ny session från den sessionen du laddade för
bäst
2 timmar sedan.
Bäst är ju om jag bara kan blippa mitt LE-kort då.
Ja, absolut. Det är klart att LE-kortet är bäst, men det är ju som sagt för oss som åker väldigt mycket bil. Jag använder själv inte LE-appen överhuvudtaget för att hitta laddare när jag gör mina långresor. Jag utgår från ChargeFinder och sen får jag betala det priset som finns där där laddaren finns. Om det så är Tesla, Evernay eller...
Även om det kräver att du laddar hem en femte... Alltså om vi ska förenkla för att avsluta diskussionen här, så om man bara får välja 2 stycken... Nu är jag elak här. Om vi bara får välja 2 stycken lösningar per stolpe. Och vi har ju lösningar. Vi har alltså roamingabonnemang som LE Easy Park. Vi har kortbetalning, vi har QR och vi har app. Om vi respektive bara får välja 2 stycken olika, vad väljer du då?
Ja, men absolut kortterminal och roamingabonnemang. Det är ju absolut det bästa. Men som sagt, jag fokuserade mer på bara LE och inte roamingabonnemang. Vilket gör att lite av det jag hade faller.
För, ja, nej, men det kan jag förstå. Det blir ju väldigt mycket LE just för att vi faktiskt de levererar så bra för oss som kör mycket bil längs vägarna naturligtvis. Så det är det ju 100%.
Samtidigt så tycker jag också att jag tycker inte att det är dåligt med egna laddappar. Per se så. Det är klart att det är smidigare för många och många föredrar kanske det. Samtidigt så måste det finnas flera olika typer av betalningsalternativ om elbilen ska kunna bli bred. För att för oss entusiaster är det kanske inga som helst problem. Men vissa föredrar kanske, om man alltid laddar på Circle K så är ju appen att föredra, deras app att föredra.
Mm, visst är det så.
För om man kollar Plugsurfing, de lägger ju på några kronor på alla sina transaktioner. Eller ja, men där är det månadsabonnemang. Det är liksom alltid med de här roaming-abonnemangen så är det ju någon extra avgift.
Ja,
men liksom.
Så är det ju. Och det är ju inte... Det är ju väldigt rimligt. Och det finns andra problem med LE. Jag vet vissa mindre enskilda laddoperatörer som vill koppla upp sig. Men det är inte så himla lätt att nå dem och sådär. Vi har slut på tid här denna dag. Men jag ska avsluta med att säga vad OKQ8 sa på frågan om deras laddare kommer komma in i just LE. Och då skriver de: tack för ditt mejl. Supersnabbladdarna i vårt nätverk är tillgängliga för alla elbilsägare via vår smarta betallösning. Du betalar lika smidigt för elen som för vårt flytande drivmedel. Betalning sker direkt via stolpen helt utan dolda avgifter med vanligt bankkort, laddkort från OKQ8 eller med appen OKQ8 elbilsladdning. Jag ska också lägga till där min egen notering. Det går ju också lika bra med ICA-appen, Virta-appen och Eon-appen. Oavsett, nu tillbaka till citatet där. Oavsett betalningsform tillkommer ingen extra kostnad för kund. Och då skriver jag: jag tolkar det som att inte har några planer att inkludera laddarna i LE, med andra ord. Och då svarar de igen: det är korrekt för tillfället i alla fall.
Och det är lite där jag stör mig på liksom, just fokusen på LE. Varför inte bara roamingabonnemang?
Just frågan ställdes ju baserat på att jag gör en video om LE då. Och det ska väl också sägas att vi kan inte heller, vi lever inte i ett vakuum. LE är ju det bästa roamingabonnemanget för folk som kör mycket.
Men inte för de som åker på semester någon
Nej,
gång ibland.
Nej, det är det inte. Så det får bli fråga, en annan fråga nästa gång så att säga. Det kan ju bli en guide om vilket helt flödesschema, vad man ska tänka på, vad man ska, när man ska köra och så vidare. Men det, mina vänner, är ett annat avsnitt. Så med det tackar vi för oss. Vill ni nå Kristoffer, denna eminenta, fantastiska människa? Jag tycker inte alls du är en gnällgubbe, utan snarare en bra kontrast till mig så ofta. Då har ni Kristoffer med CH och 2F at elbilsveckan.se. Mig når ni på se@elbilsveckan.se och oss båda på info@elbilsveckan.se. Show note på elbilsveckan.se. Tack för att ni lyssnade. Hej!
Hej på er!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.